Hej och välkomna till avsnitt 4 är det va? Av Ryggen fri. Idag har vi med oss en gäst. Vill du presentera vår gäst först och främst, J?
Mm. Det här är min kollega Olle.
Ja.
Som är här med oss idag för att prata om utvärderingar, stresshantering och lärarkandidater. Vi tänkte att vi skulle börja med att prata om utvärderingar.
Kan jag främst ska säga att han är här för att han är en trevlig kille, eller?
Jag är lärare också.
Han är lärare.
Jag är inte bara trevlig, kille, jag är också lärare.
Ja, han är min kollega, sa jag inte det?
Ja, det sa du. Fast det heter inte kollega, det är arbetskamrat.
Ja, det är en diskussion vi har haft många gånger. Förra avsnittet, förra podden, så pratade vi om utvärderingsdagarna som vi har i slutet av terminen. Åtminstone på min och Olles skola. Och att vi tycker att de är lite meningslösa.
Utvärdering slash rabattgrävning slash...
Ja, men lite att det är lite blandat att man ska städa eller gräva rabatter eller sitta och göra kvalitetsutvärderingar som skolan är ålagd att göra men som är spel för gallerierna. För att det är inte riktig utvärdering, vi bara skriver upp ett dokument. Men så har jag funderat lite under veckan och kommit fram till att viss utvärdering gör man ju ändå. Och vi gör ju bland annat utvärdering med eleverna, de får fylla i enkäter och sen så gör man ju en egen liten utvärdering av året. Vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Olle, vill du berätta lite om hur du gör med dina elevutvärderingar?
Ja, vi har ju då, skolan köpte för några år sedan in ett program som heter UTV5. Som är alltså egentligen en databaserad tjänst där eleverna loggar in sig och svarar på olika frågor som berör, alltså tycker du att kursen har uppfyllt dina förväntningar och så får de gradera, eller är du nöjd med lärarens insats, är du nöjd med din egen insats och liknande frågor. Så graderas det från 1 då som är absolut inte till 6 som är det bästa, och sen så avslutas det med en öppen fråga ungefär, har du något att tillägga eller något sånt där.
Och mina elever vill ha till hej.
Ja.
Hej Björn.
Ja, precis. Det är de som verkligen ger någonting. Och sen så ska de fylla i det här rimligtvis då när kursen är slut, och sen så ska man då som lärare ta del av det här, men sen ska det här också skickas till, alltså skolledningen ta del av det här. Och det här var någonting vi, när vi köpte in det här programmet till att börja med för några år sedan, då var det väldigt noga med att skolledningen inte skulle ta del av det här. Du absolut inte fick vara lönebaserande den här utvärderingen. Det dröjde ungefär 20 minuter skulle jag säga. Eller kanske en halv termin för att vara lite mer seriös. Och sen så blev det här så att det blev tillgång även till skolledningen. Och nu vill skolledningen ha det här. Det är de som ber om de här utvärderingarna. Sen är det så här att eftersom vi arbetar på en Stockholmsskola så har vi drabbats av Volvo IT. Det betyder alltså att vi inte har fungerande datorer jämt till alla elever. Så att det vi gjorde nu i år är att jag helt enkelt skrev ut alla de här på papper, så fick de fylla i som en old school enkät, det vill säga papperskrift. Så att ledningen fick istället för en länk så fick ledningen kuvert med buntar med papper där eleverna har fyllt i det här.
Och där ni har tagit bort dem, som sållat bort dem.
Jag har faktiskt inte sållat bort någonting. Men det var för att jag... eftersom jag är så jävla bra lärare så fick jag bara väldigt positiva grejer. Nej, men jag har inte sållat... Därför att det... Jag har bara tagit och lagt in dem i buntarna, klistrat igen kuverten och dumpat till ledningen. Så får de... Förhoppningsvis så får jag en utvärdering av vår chef.
Ja, och det tycker jag... Jag har gjort samma sak. Och så har jag gjort om enkäten lite. Dels så... För att frågorna var lite för enkla. Det var 13 frågor de skulle ringa in 1-6. Det säger mig ingenting att en elev ger mig en 4 på min insats som lärare.
Nej, och det är också, jag vet inte om det är samma sak på gymnasiet, men jag anar det, att ger man elever en skala 1-6 på 13 frågor så kommer de ringa väldigt, väldigt fort.
Ja.
Då kommer de känna, ja men 4 ungefär, 4-4-4-5, 4-4-4-5.
Ja.
Precis, och det ger ju ingenting. Så att jag gjorde om enkäten till att på första sidan, en tvåsidig enkät, så bara, vad var bra och sen så vad var mindre bra. Och sen så fick de fylla i några av dem där på baksidan. Och sen så övriga frågor. Och där valde ganska många av eleverna att rita en liten teckning till mig. Det tycker jag var fint. För när jag gjorde den på datorn så dels var det ett enormt stressmoment. Men
så fick jag inga teckningar.
Men så fick jag inga teckningar, vilket jag blev väldigt ledsen över. I år var det faktiskt en elev som ritade en teckning av mig när jag blev förbannad på en lektion en gång. Och tog min lektionsperm och smällde den i katedern jättehårt. Det ritade han.
Du är så fysisk pedagog.
Ja, det kan man säga. Jag har lite aggressioner som jag behöver jobba med. Nej, men man får mycket bättre. Så kan jag tycka också att om skolledningen tycker att vi ska göra all den här administrationen, då får de administrationen av oss också. Då ska de få bläddra igenom alla de där papperna.
Jag tror inte att de bläddrar igenom.
Nej.
Jag kan säga, som pedagog eller som generellt, det kommer säkert framgå här, jag är han som målar fan på väggen. Jag gillar Schopenhauer. Jag tror inte högt om ledningar. Så att jag låter väldigt negativ ibland. Det är för att jag är väldigt negativ ibland.
Jag har lite problem med aggressioner. Ola har lite problem med auktoriteter. Björn däremot är ganska väl anpassad.
Mm. Jag är det för att jag är som ny. Jag har inte hunnit liksom...
Du har inte förstört.
Nej, precis. Men det är mycket... Det är liksom, det finns, det är som att man har en djävul och en ängel på axeln när man är i skolan. För då, det är de här lite äldre lärarna, eller det finns liksom äldre lärare som fortfarande är positiva. För att de är sådana som personer och de har inte blivit så förstörda. Och sen så har de här riktigt negativa djävlarna. Så kommer först de här och säger, och svär över hur det har varit, dagen har varit, och säger massa syrliga grejer. Så kommer de här små änglarna och säger, lyssna inte på dem, du är ung lärare fortfarande, du måste håll andan uppe liksom, håll ångan uppe. Så det är en ständig kamp. Jag måste någonstans göra ett vägval om jag ska bli bitter eller
positiv. Eftersom jag kanske en gammal lärare bevisligen, jag är inte lika ny som du. Du säger att du ska göra vägval, men du ska välja vad du ska vara negativ mot. För det finns saker som man ska kritisera naturligtvis, men du ska också tänka på det som är positivt. Att jag till exempel, jag uppskattar själva att undervisa, jag uppskattar eleverna. Där gnäller jag väldigt sällan. Däremot så liksom, större administrativa system och sånt där, där tillåter jag mig att vara negativ Nancy.
Ja, men det låter ju ganska rimligt också.
Ja, men för det ska ju verkligen tilläggas, vi älskar ju det här jobbet.
Ja, det är därför.
Det är därför vi gör det, och det är därför vi ägnar vår fritid åt att göra den här podden.
Det och att vi har så mycket fritid.
Ja, vi har ju så mycket fritid. Ja. Nej, men det är sagt om elevutvärderingarna. Alltså vad man kan använda dem till. Jag har ju funderat på att sådär, till nästa år göra om dem, göra dem lite mer specifika. Vad tyckte de om det här momentet? Vad tycker de om kursboken? JIS skämt, är de roliga eller? Och sånt. För att det ska bli något man verkligen kan använda. För nu känns det som att någonting man gör för skolledningens skull och sådär. Och så att få några vettiga svar av eleverna. Men man ska också komma ihåg, så jag brukar ju rensa ut dem riktigt, riktigt bra från de här sen. Eller dra kopior av och spara i en perm. Där när det står att jag har varit världens bästa lärare. För att det finns ju dagar när allting inte är sådär jätteskojigt.
Det kan vi faktiskt rekommendera till alla nya lärare och blivande lärare. Ha en feel good perm där ni just sätter sådana saker, bra utvärderingar eller mail från elever som när de är väldigt nöjda med något, de är glada, skriv ut och sätt in perm. För att det kommer situationer när man känner sig som världens sämsta lärare, eleverna fattar ingenting och man vet inte vad man ska göra och föräldrarna är sura och allting och det regnar ut och det är bara tisdag. Men att ha då lite sådana här saker, det är faktiskt ganska bra. Det gör att det funkar.
Ja, precis. Man kan behöva dem sitta och bläddra i. Jag har ju gjort en egen liten utvärdering av mitt år och sådär. Vad jag ska göra bättre till nästa år. Och som vanligt så har jag kommit fram till att nästa år ska jag bli mycket bättre på ordning och reda. Och det kommer
jag
fram till.
Har du då skrivit ner den här utvärderingen på papper eller har du den i huvudet bara?
Jag har den i huvudet bara.
Om du vill ha mer ordning och reda kanske du ska...
Tack Björn. Men det bestämmer jag ungefär varje år att det ska bli ordning och reda nästa år. Och jag tror på det varje år också, även i år. För den här gången blir det annorlunda. Men det brukar vara jätteordning och reda ända fram till mitten av oktober ungefär.
Fast jag håller med dig. Jag har också den ambitionen varje år. Nu ska det bli ordning och reda. Jag ska ha väldigt struktur på allting. Men eftersom, alltså det känns som för varje år kommer det nya uppgifter, framförallt som har med alltså administration och väldigt lite med själva undervisningen att göra, då brukar jag sätta mig ner efter ett tag och prioritera och tänka, okej, vad är det som är viktigast här? Jo, det är mina lektioner och allting som har med dem att göra, alltså utvärderingar av elever och så vidare. Där har jag en faktiskt förvånansvärt god koll. Jag har en ordning när det gäller det materialet. Sen när det kommer till vilken typ, om vi har ATP-möte eller APT-möte eller om vi har infomöte eller om vi har SVG-möte eller vad vi nu har för möte. Det har jag inte en susning om. Därför att det jag prioriterar bort det i huvudet, för jag känner att det är inte lika viktigt.
Nej, som det jag alltså faktiskt det funkar här för. Ju också oftast att fråga 5 minuter innan, vad är det för möte?
Ja.
Och så inser man att det är ett möte som man inte behöver ägna så mycket uppmärksamhet.
Precis. Ja, och sen så också ett bra tips om du är ny lärare någonstans eller kanske till och med har jobbat ganska länge. Försök identifiera den på din arbetsplats som har plåtkoll på allt sånt där. För det finns alltid en. Och sen så blir du kompis med den läraren. Och sen så frågar du varje vecka. Så där, vad är det som är viktigt den här veckan som jag har glömt bort? Det är ett ganska bra tips. Så behöver du inte skriva upp allting själv. Men du pratade, Olle, nu om att man gör en sätt att göra en prioritering. Och det tänkte jag, det var ju en jättesnygg övergång till nästa del i den här podden. Vi skulle prata lite om stresshantering.
Sa vi nu då? Utvärderingar? Nej, det är vi klara med.
Stresshantering.
Precis.
Kan vi ta det lite snabbare? Det är jävligt uppdragande. Nej, alltså, ta bort det där, det var dumt.
Jo, stresshantering. Lärarjobbet är ju väldigt, det är ju väldigt stressigt.
Mm.
Dels för att arbetsbördan är stor, men också att det är mycket att hålla i huvudet. Det är många olika små uppgifter. Och jag tänkte börja med att berätta lite om hur jag lärde mig hantera det förra året. Jag var på väg att gå in i väggen, springa in i väggen med huvudet först.
Bokstavligt eller bildligt?
Ja, men både och tror jag faktiskt.
Förlåt att jag avbryter, men jag hade faktiskt en elev som bokstavligt sprang in med huvudet i väggen i veckan. Ja. Eller i ett staket som är på övervåningen. Så.
Avsiktligt?
Nej, utan hon sprang och jagade någon och sen tror jag att hon typ snubblade eller något så hon...
Det hade vi förra året, om ambulansen.
Ja, nej, men hon klarade sig ganska bra faktiskt. Det gjorde nog mest väldigt ont liksom.
Men så var det inte för dig just.
Nej,
riktigt så var det
inte. Tillbaka.
Vi kan ju faktiskt säga att det kanske mest är bildligt talat jag på vägen i vägen. Och då fick jag genom min husläkare, och det här borde ju egentligen skolhälsovården, alltså personalhälsan, ha fixat, gå i några gånger med KBT-terapi för att lära mig stresshantering. Jag fick gå till en klinik som specialiserade sig på stresshantering. Och först var jag lite skeptisk. Jag tänkte, hur ska de kunna liksom? Jag är ju stressad för att jag har mycket att göra. Vad kan de hjälpa mig med? Men det visade sig faktiskt vara jättebra. Jag fick en hemläxor, alltså situationer där du blir stressad, så skriv ner hur du reagerar fysiskt, vad du tänker, hur du känner, den kroppsliga reaktioner och vad du gör. Och sen så vad du skulle kunna göra, så diskuterar vi det nästa gång, vad jag skulle kunna göra annorlunda. Och det var faktiskt jättebra. Du fick lite verktyg att lära mig hantera sådana situationer och hjälp att se på dem utifrån. Att nej, men jag kan inte göra jättemycket åt min arbetsbörda genom att lära mig stresshantering. Men jag kan lära mig att hantera själva situationen. Och det hjälpte otroligt mycket. Så det kan jag verkligen rekommendera de som känner att de är på väg att gå in i väggen. Att gå till sin husläkare och begära att få en remiss. Eller gå till rektorn och be att få via, ännu hellre, via företagshälsovården. För det här är ju faktiskt, alla behöver väl bli bättre på att lära sig att hantera stress om man är dålig på det i alla fall. Men det här är ju egentligen skolledningens ansvar. För att om många lärare är stressade och på väg att bränna ut sig, så beror inte det på att det är något fel på lärarna, utan det beror på att arbetssituationen är omöjlig eller svårhanterlig, att belastningen är för stor. Och det är väldigt viktigt, och det lärde vi också på den här terapin, att skilja mellan vad jag kan göra och vad som faktiskt är situationen, det som ligger utanför mig. Och man kan faktiskt gå till sin skolledare, eller man ska kunna gå till sin skolledare, alla skolledare är ju inte bra på det här, och säga det här är för mycket, jag orkar inte. Man har rätt att göra det. Så vad säger ni andra? Hur har ni upplevt stressen?
Alltså jag har inte så mycket att säga i det här ämnet som ny. Och jag,
jag fick ju väldigt konkret direkt fysisk reaktion på stress. Jag är, vilket jag tycker alla ska vara, blodgivare och ger blod. Jag har noll negativt och behandlas som kungen när jag kommer dit. Då får man ju också, när man ger blod får man en kort hälsokoll. Det vill säga de kollar ens blodtryck och ens blodvärden och så vidare. Jag har alltid haft väldigt, väldigt bra. Sen så var jag också en dålig blodgivare, så att jag var lat och gick inte dit. Så att i somras, för alltså ett år sedan, så gick jag dit för första gången på ett och ett halvt, nästan två år kanske faktiskt var. Och alltså glad i hågen för att ge mitt blod. Och de tar mitt blodtryck och säger att oj, du har ett oerhört blodtryck, jättehögt, du måste till en doktor. Och jag tänkte så här, ja men jag tar det nästa vecka när jag har lite mer tid. Då säger de nej, du ska till en doktor nu. Och de ringer till vårdcentralen där jag bor och säger, vi skickar en kille ungefär. Och de tyckte att jag skulle ta taxi dit. För att det var tydligen så illa. Jag var väl alltså mer eller mindre en halvtimme från en stroke i sig ungefär. Och jag kom till doktorn och hon konstaterade att jag hade alltså skyhögt tryck. Och så frågar doktorn, som naturligtvis som en doktor gör, lite, är du stressad mycket? Så här, ja, det är jag ju. Sover dåligt? Och det gör jag. Jag sover bara några timmar varje natt och det är väldigt irriterande. Och så frågar hon, vad jobbar du med? Och då sa jag att jag är gymnasielärare. Och hon liksom lägger ner pennan och säger, jaha, okej, en till ungefär va. Och då vet jag ju att det har alltså kommit de senaste två åren. Så har jag utvecklat från ett jävligt bra blodtryck till att ha ett oerhört högt blodtryck. Så att jag sen i förra sommaren, ett år nu, alltså käkat piller för att ha ner mitt blodtryck. För att anfall så skulle jag må riktigt, riktigt dåligt. Och det här är alltså en direkt effekt av mitt jobb. Alltså en påtaglig hälsosänkning. Och det är rätt obehagligt faktiskt. Jag vet inte vad jag vill säga med det här riktigt, men det
säger ganska mycket.
Och just att läkaren, att hon bara konstaterar, okej, ytterligare en lärare som har pajat sin fysik på grund av sitt jobb. Och det är ju den här kombinationen att jag är ju klassiker, alltså jag har dåligt blodtryck, eller för högt då, och jag sover skitdåligt. Jag sover jättelite. Sen kommer sommaruppehållet och då börjar jag sova som en normal människa. Då sover jag liksom på morgonen. Nu jag vaknar ju klockan 3:30 på morgonen ibland. Och börja direkt älta vad jag har att göra under dagarna. Så att stress är... Och det här tror jag att, som sagt, jag tror att det är jättemånga lärare som hela tiden balanserar på gränsen från att faktiskt gå under. Och det är ju många lärare som faktiskt går in i väggen. Så vi har ju kollegor som har blivit sjukskrivna och sådär på grund av det här.
Och kollegor som har valt att byta karriär fastän de... älskar att lära ut, för att de inte orkar längre, för att de inte får ihop det med ett liv utanför jobbet.
Och det är så allmänt det här också, så att om man säger, man pratar om stress och de symptomen som vi drabbas av på olika sätt, och folk liksom lärar man, istället för nu för tiden, nästan istället för att säga usch vad hemskt, så skrattar folk bittert, och därför att vi alla har det, alla har någon form av stressrelaterad problematik och alla försöker hantera på olika sätt. Men liksom när jag erkände att det faktiskt händer ibland att när jag kommer hem på tisdagen efter en lång jävla dag, att jag, är det så att jag har en flaska vin i kylen, att jag tar ett glas vin en vanlig jävla tisdag, och att jag skämdes lite för det, för det ska man inte, så ska man inte hålla på. När liksom alla runt bordet sa, jo men det är ju självklart, det är ju så man gör. Är det så man gör? Liksom? Är det så lärare gör i väldigt hög grad? Det är inte speciellt bra. Man själv medicinerar alkohol för sin stress. Och det finns säkert andra olika saker. Det är fan inte bra.
Nej. Det här är ju ett ämne vi kommer att återkomma till.
Att du krökar.
Ja. Två ämnen, ja. Stress och
alkohol.
Stress och alkohol.
Stresshantering. Mm.
Eller en av anledningarna till att yrket är så stressigt, och det är väl det vi kommer att återkomma till också, vad det är som gör det stressigt, det är ju att det faktiskt är ett väldigt ensamt jobb. Man är ensam i klassrummet nästan hela tiden med eleverna, och det är sällan man är två lärare i samma klassrum. Men ett sätt då att få lite mer sällskap i klassrummet är att ta en lärarkandidat. Och Olle, det har ju du gjort.
Ja, jag har pliktkänsla, för att när jag gick på lärarhögskolan för många år sedan, jag vet inte om jag får säga lärarhögskolan, det kanske är taskigt mot att det var lärarhögskolan i Stockholm. Praktiksystemet funkade inte alls, det var jättesvårt att få praktikplatser och så vidare. Så jag hade tur till slut så jag fick en bra handledare och så. Men, så att när jag började som lärare så började jag ta emot praktikanter ganska direkt. Av den enkla anledningen jag kände att det är bättre att de får en nyexad lärare än att de inte får någonting alls. Så jag har haft ganska många. Och efter åren så blev jag ju mer och mer erfaren själv. Och så att jag har haft många praktikanter. De flesta har varit jättebra. Jag har haft några som inte riktigt klarade av det. Men de flesta praktikanter har varit... som man känner när de slutar som praktikant, känner att det här kommer bli topplärare. Och det har varit jättekul. Så jag har haft ganska många, ja.
Mm. Jag har ju inte haft någon egen. Jag har lånat Olles kandidater ibland. Det har varit väldigt praktiskt. Eftersom Olle har haft så bra kandidater så har jag verkligen kunnat liksom ha en kollega i klassrummet. Och när det fungerar så är det ju jättebra.
Jag har ju nyss varit kandidat. Jag har ju, det var ju bara några månader sedan. Men sen har jag inte såklart haft någon. Men det är just det här att man är två i klassrummet. Det är ju ganska spännande. För det är sällan man får den möjligheten att få en utvärdering på det man gör i klassrummet.
Mm.
För då när jag hade, då hade jag ju som ett liksom, prov, eller vad man ska säga, när det kom två stycken gamla pensionerade lärare och kollade på mig under en lektion och liksom bedömde och sa, det här kan du göra bättre, det här kan du ju tänka på i framtiden, det här var bra. Och det är ju fantastiskt givande, det är väldigt nervöst och liksom, det är lite läskigt på det sättet att man vill stå där inne och ha den auktoriteten alltid och inte ha någon som kollar på en, men samtidigt för ens egen utveckling så är det ju väldigt bra.
Mm.
Det vet inte jag om det är någonting som händer på skolan liksom. Annars att det kommer någon och kollar på en liksom, eller att man ska gå på varandras lektioner någonting.
Alltså liksom ambitionen brukar finnas. Vi har haft det några år att man ska helt enkelt gå runt och auskultera för varandra. Jag kan inte riktigt uttala mig om det har varit givande eller inte givande.
Alltså, inte så värst, det var ju inte så organiserat. Och så var det ju under en tidsperiod när vi hade väldigt mycket annat att göra.
Mm.
Vilket också gjorde att det här kändes som ytterligare en uppgift som man skulle beta av lite snabbt för att sen kunna få ägna sig åt sin huvuduppgift att undervisa.
Mm.
Vilket är synd, för att om man bara hade mer tid till sådana uppgifter så skulle det, jag tror att det skulle vara väldigt givande.
Mm.
Så nej, men jag skulle väldigt gärna ha en kandidat, men dels så tycker jag att systemet fungerar väldigt dåligt. Att oftast så man får väldigt, det är ganska mycket arbete även om det är en bra kandidat, man får väldigt lite betalt för det. Och en hel del skolor så får man inte betalt utan pengarna går direkt till skolan. Mm. Och det tycker jag är väldigt, väldigt dåligt. Men...
Ja, alltså, det är ju så här, det är ett oerhört mängd arbete att ha en kandidat, därför att du får plötsligt ett helt annat ansvar. Du ska dels ansvara för att kandidaten får en adekvat utbildning. Man måste kunna ge kandidaten bra feedback, bra tips, så här, det här gjorde du bra, det här måste du arbeta med och så vidare och så vidare. Men sen är det faktiskt så att du har ett ansvar till dina riktiga elever också. Och det är ju väldigt viktigt att de får den undervisning som de...
Undervisningen får inte tappa för mycket kvalitet.
Nej, precis. Och det är risktagande. Och eftersom kandidaterna också, oftast från lärarhögskolan, ska ha en orimlig mängd lektionstid bakom sig. Alltså de ska vara praktiserade 10 veckor och då ska de ha jag vet inte hur många timmar det är, 40-50 timmar eller något sånt där, 40-50 lektionspass, det är inte alltid att det går ens, va?
Nej, inte alltid att man har så många lektionspass i det ämnet.
Nej.
Man kan inte släppa en hel kurs i 2,5 månad.
Nej.
Det är
så
helt
det, så det blir en problematik där. Sen så har de ju också nu gjort om reglerna att för att ha kandidat så måste du ha 7,5 universitetspoäng, alltså en speciell, du måste ha gjort en speciell kurs, och den här kursen den ska du liksom läsa.
Men det kommer ju inte hålla.
Nej,
det kommer ju falla på sin egen dumhet inom månader liksom.
Nej, men det har varit två nu tror jag.
Har du varit?
Ja, 7,5 poäng, och då ska du läsa liksom privat.
Det måste ju gälla bara på gymnasiet, så för på högstadiet så känns det som att...
Kanske, jag vet faktiskt inte.
Men det blir ju helt orimligt då, för då ska man alltså läsa 7,5 poängs universitetskurs på sin egen fritid, inte på arbetstid.
Nej.
För att få göra ett ytterligare arbete obetalt.
Mm. Och väldigt lite betalt. Du får ett par tusen för 10 veckors extra jobb liksom.
Ja, och det är ju ganska många...
Alltså, ni risktar alla de risker det innebär i pedagogisk försämring. För man måste ändå komma ihåg att även om det är duktiga kandidater, de är helt nya. Det är väldigt mycket som de inte... Ja, men de har inte alltid rutinerna, va? Det blir mer jobb, va? Det är
man får jobba mer med klassen också, för att har man för mycket kandidater eller för länge, då tycker klassen att det är jobbigt.
Ja,
de vill ju ha sin vanliga lärare.
Men sen finns det ju också det finns ju other way around också. Det finns ju, man kan ju som lärarkandidat hamna hos en dålig lärare, eller en slapp lärare framförallt. Alltså,
det händer ju många som jag läser med på lärarskolan.
Ja, alltså som kommer till en lärare och sen så säger läraren, ah, men vad bra, då tar du det här i 5 veckor.
Visst, och så får man läraren får lite semester helt
enkelt. Ja, precis. Ja.
Det vet jag att det hände när jag läste med på lärarskolan. Hon kom ut på sin praktikplats och skulle ha 5 veckors praktik. Och de första 2 veckorna så var läraren inte där, så då förväntades hon vikariera gratis. Och visst, man lär sig ganska mycket på att vikariera, men det är inte tanken med praktik. Tanken är ju eller verksamhetsförlagd utbildning, att man ska få respons från någon som är proffs på det man försöker lära sig.
Mm.
Man ska lära sig på lärarhögskolan, eller det man inte får lära sig på lärarhögskolan.
Mm. Vilket är faktiskt, om man ska vara lite kritisk här, eftersom jag som sagt är en superuppa. Det är rätt mycket i själva yrket som man inte lär sig på lärarhögskolan. I själva praktiken faktiskt.
Runt sådär 97%
ungefär.
Och det pratade vi om i förra avsnittet, eller förra podden. Och då hänger ju det på att man lär sig det där på sin praktik. Men det finns ingen som riktigt kollar upp att man lär sig det på sin praktik.
Nej.
Vilket gör att det blir...
Man lär sig väldigt mycket olika saker på sin praktik.
Mm.
Alltså beroende på vilken lärare man hamnar hos, beroende på hur mycket lektioner den personen kan släppa och så vidare. Så vissa lär sig jättemycket på sin praktik, och vissa får sitta och auskultera i 3 veckor och liksom inte hålla några lektioner för att det inte finns plats för det.
Precis.
Så det är, där är det ju också en väldig spridning.
Så tycker jag också att man faktiskt som lärare har någon form av ansvar att utbilda nästa generations lärare.
Ja, men absolut.
Så, verkligen.
Det här är blivande kollegor. Det är klart att man ska backa dem så mycket som möjligt. Och speciellt med tanke på, eftersom vi alla vet hur det ibland faktiskt är väldigt bristande på själva lärarhögskolan. Mm. Så att kan jag hjälpa någon som är så jävla dum att han eller hon vill bli lärare i rådande läge, då hjälper jag den personen. Det är min plikt.
Mm. Tyvärr så, så utnyttjas ju den pliktkänslan. För att det är egentligen någonting man skulle få ganska bra betalt för.
Ja.
I och med att det är mycket extraarbete. Men då anspelar man på vår pliktkänsla istället.
Men det gör det ju i väldigt många sammanhang. Ja. Det tyvärr ligger ju kvar. Det kanske vi ska ha en kommande podcast om. För det är rätt mycket just det att man som lärare förväntas göra det för att det är ett kall. Mm. Inte för att det är ett yrke.
Mm.
Och det är ju en väldigt konstig inställning, för att det här är faktiskt bara ett jobb liksom. Det är, sen att vi gör det för att vi tycker det är kul, men
sen framförallt så utnyttjar ju skolledningar väldigt ofta det faktum att de vet att de allra flesta lärare kommer aldrig att liksom äventyra elevernas utbildning eller säkerhet. Alltså att oavsett hur mycket jobb de lägger på oss eller hur mycket skit de lägger på oss, så vet de att vi kommer ändå prioritera eleverna.
Ja. Och det är rätt fult faktiskt.
Bortprioriterar vi oss själva istället.
Mm.
Och det är ju faktiskt oerhört...
Väldigt, väldigt fult.
Ja.
Men som sagt, vi vill ju väldigt gärna hjälpa nästa generations lärare. Så att om du är nyexad eller går på lärarskolan eller universitetet och hör det här och har några frågor eller så mejla oss jättegärna på mejladress.
Jag tror inte vi har någon mejladress, men man kan kommentera på bloggen eller man kan messa våran Facebookgrupp.
Ja, just det.
Facebook.com/ryggenfri eller sök bara på ryggenfri på Facebook.
Precis.
Det är väl det lättaste forumet.
Jättegärna till.
Hemskt gärna.
Hemskt gärna.
I alla fall ni gör.
Ja, så Björn är inte så intresserad, men jag och Olle hjälper.
Jag är upptagen att klippa, så jag...
Ja, precis.
Jag hoppar den.
Vi idealister.
Och med det så vill vi tacka för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Ryggen Fri. Jag hade just under en penna samt för det. Oh, Gud, det är så svårt det här. Ni kan alltså nå oss på
Facebook.
Ni kan hitta oss på Ryggen Fri på Facebook och på ryggenfri.blogspot.se eller .com, jag kommer inte ihåg. Och vi vill framförallt tacka Olle för att han har varit med idag.
Tack.
Hoppas att du kommer tillbaka någon gång.
Hemskt gärna.
Nästa gång så pratar vi om någonting annat. Tack så mycket.